Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Kul! I det här avsnittet har jag åkt ut till Stureby som ligger söder om Stockholm och träffat Maja Francis. Maja känns ju lite som att hon kom från ingenstans, vilket hon såklart inte gjorde. Det här avsnittet innehåller historier från Sverige, USA och ja, Gud vet vad. Det innehåller även en episod om Hej hej Monica, om ni kommer ihåg låten. Så lyssna på hela det här avsnittet, för det är faktiskt jättebra, tycker jag själv. Så, utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Maja Francis. Lycklig lyssning!
Dill och Duva med Country Woman.
Vi börjar väl så här helt enkelt. Otroligt ställe vi är på. Vi är hemma hos dig. Alltså det är så fint här inne. Om du skulle beskriva det, eftersom ingen kan se det här nu.
Just det. Jag skulle nog säga att det är fyllt av någon slags kitsch blandat med loppisgrejer. Och väldigt mycket färg. Ja, det är inte riktigt någon matchande lägenhet.
Det är, det är fantastiskt. Jag kände mig hemma med en gång.
Alltså du passar väldigt fint in här med din blomma.
Ja, det är, man känner sig väldigt hemma. Känner du dig hemma här? Såklart.
Väldigt mycket faktiskt. Lite för hemma. Ja. Som jag sa innan, jag fastnade liksom här i badkaret och bland ljus och rökelser.
Ja.
Så jag går inte ut. Men det känns, det är fint att ha sitt lilla tempel på något sätt, tycker
ja,
jag.
Ja. Det är väldigt fint när man kommer in här, för att man känner ju att det sitter ihop med dig som person, eller den personen man ser dig på scen och din musik och allting. Du är ju det här.
Ja, vad fint att du säger det.
Det är inte så, det är inte alla man kommer hem till som ser ut, eller som man känner man får in den grejen liksom.
Nej, men jag har liksom hört att man också bara ska ha, nu har jag väldigt mycket saker här inne för de som lyssnar, ser inte det, men att man bara ska ha saker man älskar och som man känner sig, jag känner sig som typ, och jag känner att jag har det faktiskt. Jag försöker rensa jätteofta, men jag liksom så nu tycker jag att det är lite kallt ändå.
Ja, det är svårt att beskriva det här stället, men förutom att det är fantastiskt. Det är massa färger, det är massa tyger och blommor överallt och ja, såklart musikinstrument och grejer. Men du har ju inte bott här hela ditt liv, såklart.
Nej.
Så jag tänkte jag skulle börja så här. Jag börjar alltid den här podden med att ställa samma fråga. Vad heter gatan du växte upp på?
Hotellvägen.
Och det ligger i?
I Skälderviken, utanför Ängelholm.
Ja.
Så det är, mina föräldrar bor kvar där nu med sina katter. Och det är liksom ett litet skruttigt hus bland massa nybyggda rikemanshus. Aha. Men det är jättemysigt och det är så här precis vid havet. Och ja, de köpte det när jag var ett. Liksom.
Ja. Vad är det för minnen som kommer upp i huvudet när du tänker på det här?
Det är mycket, mycket havet. Och, och också så här en barndom av liksom barfota på, alltså det var väldigt fint ställe att växa upp på faktiskt. Och jag hade också mina vänner som jag faktiskt fortfarande har kvar i livet, så här, fyra tjejkompisar, de bodde liksom bara, ja men vi hade olika gator, det kändes lite som så här Bullerbyn känsla på något sätt. Men framförallt är det havet och något slags lugn som jag fortfarande inte hittar någon annanstans på det sättet som jag kan göra där.
Kommer du ihåg när när musiken kom in i ditt liv? När du första gången liksom, var det musik i hemmet eller vad man ska kalla det?
Jo, men det var det. Det var, vi hade något ostämt piano där på nedanvåningen. Och pappa har liksom alltid hållit på med musik. Han hade något så här band på 80-talet. De spelade förband till Europe.
Oj, oj.
Bara det, en gång. Ja. Men ja, så att han hade något 80-tals syntband och sen också en skivbutik där i Ängelholm. Liksom.
Mm.
Så där hängde jag väldigt mycket också. Och typ så här, ja. Då var det ju CD-skivor och jag samlade på mig så Absolute Music-skivor. Ja. Så det var inte så credit, men det var det.
Så, men musiken har ju alltid varit där liksom?
Ja, men den har nog det faktiskt. Eller den har det.
Ja.
Och min farmor och farfar har hållit på med musik. Men de, ja, lång historia faktiskt. Men ja. Så släkt, lite, jag växte inte upp med dem, men de, jag visste ju att de hade hållit på med musik.
Liksom. Ja, det var din farmor som var slagersångerska.
Exakt.
Ja.
Tori, hon var... Ja. På 50-talet så sålde hon typ 1 miljon skivor.
Oj.
Vilket är helt
sjukt. Ja, det är nästan som du.
Ja, exakt. Nästan. Och farfar då skrev massa slagers typ. Och sådär. Ja.
Ja.
Så de har väl också det.
Hur mycket har det påverkat tror du?
Ja, men just deras grej, det kanske är genetiskt mer då. För att jag, som sagt, jag lärde inte känna honom förrän jag var ja, men 15, min farfar.
Ja.
Och min farmor har jag inte träffat mer än 2 gånger i hela mitt liv. Så jag tror kanske inte att de påverkade mig mer än att det fanns något kanske i generna.
Ja.
Men pappa och hans eviga västkustrocksspelande med Toto och allt, Eagles och stämsång, konstant stämsång. Det måste ha påverkat mig.
Ja.
Det har det.
Ja. Du kände ju ändå att musiken var en möjlighet på något sätt.
Men precis.
Att man kunde göra det.
Det var väl det också, att man kände så här, ja men de kunde göra det och pappa har gjort det lite liksom. Mm. Och jag var ändå inne i den världen och pappa berättade alltid massa för mig om alla artister då som han älskade. Och, så jag visste att man kunde leva på musik på något sätt.
Har du något minne av när du för första gången hörde musik och, eller när den verkligen drabbade eller verkligen så här, oj, det här. Har du någon sån?
Jo, men det har, alltså, jag har några stycken såna, men en är som jag liksom verkligen kan känna starkt. Ja, men det, ett av dem är när jag var typ 10 år gammal och så hade jag köpt, eller då, fått tror jag faktiskt, från pappas skivbutik, en Mariah Carey-skiva, Music Box.
Mm.
Och låg i mitt rum och jag var så kär i en kille där, kommer jag ihåg, i skolan. Och så lyssnade jag på Without You. Och typ så grät. Och jag bara, va? Alltså jag kände så starkt. Jag kände bara så här, hur kan du känna så mycket? Och så, det är liksom mitt första så här jättestarka minne. Sen kommer jag också ihåg, men det var nog tidigare, jag kan inte minnas när riktigt, men att jag var och lyssnade på en kör med mormor i kyrkan där i Skälleviken någonstans.
Ja.
Och det var också sådär som att det drabbade mig på något sätt.
Mm.
Jag tror de sjöng någon julsång eller någonting. Ja. Men det, de två tillfällena minns jag. Och sen även min då lite senare som typ tog in mig kanske på vad jag sen gjorde själv. Var också mormor. Mormor, hon höll inte alls på musik. Men hon har faktiskt varit med där i den delen att upptäcka det. Nej, men då hittade jag... Hon hade kanske 20 vinylskivor. Inte många. Det var så här barnvinyl och det var någon Evert Taube. Och... Men så hittade jag Joni Mitchell Blue-skivan. Och så såg man det här omslaget. Bara det tyckte jag var så här, åh gud vad fint. Det var liksom hennes ansikte, hennes vackra ansikte. Och bara blått typ. Och så tog jag fram den och satte i den i hennes vinylskivspelare. Och så var jag bara så här... Men det drabbade mig. Alltså jag började verkligen... Tårarna bara rann och det var så här också... Naket. För första gången så fattade jag bara, okej, det kan bara vara en röst på ett piano.
Ja.
Och det var,
fantastisk känsla.
Ja, det var verkligen det.
Ja.
Då fattade jag så, okej, man kan göra musik som känns så här.
Vad var det, vad lyssnade du på mer i början?
Men då, alltså då var jag väl runt 14-15 när jag hittade den skivan. Men det var ju också en tid där jag även lyssnade på typ Da Bass och Darude och Eiffel 65. Alltså, det var liksom en extrem kontrast av att komma från högstadiediskon eller liksom mellanstadiediskot till att liksom upptäcka så här Carole King och, för mamma lyssnade mycket på på dem, Carole King och Annie Lennon också.
Mm.
Ja, men Fleetwood Mac och såna grejer. Så det var en extrem kontrast.
Ja.
Och så är jag nog fortfarande.
En blandning av väldigt mycket. Och, ja. Och att bara ta in grejer som är det bra, är det bra? Liksom.
Ja, men exakt. Ja.
Det är en skön inställning.
Ja, men det är bara det som känns, det känns. Och sen kanske Dabas kändes mer på discogolvet när jag åt sura S. Liksom. Men ändå. Så, men sen tror jag, ja, efter 14 där och efter Joni Mitchell-vinylen så blev jag väl lite så här, inom hat, så här, svårare då. För att jag skulle börja gymnasiet, jag färgade håret svart. Och så här. Ja.
Det är det som alla gör.
Ja, det är det där som alla gör. Köpte rosa Converse. Och skulle vara lite så här. Och jag blev kär i, just det var också. Jag blev alltid, det är det här, kärleken också. Men jag blev kär i någon indie snubbe där ju, när jag skulle börja gymnasiet.
Ja, de farliga.
De farliga. Han var faktiskt helt fantastisk. Men du vet, då visade han mig, vad heter de där? Dinosaur Junior, ja. Och bara jag kommer inte ens ihåg vad de heter. Men ja, massa så här, Bright Eyes och ja. Sonic Youth. Låtsades gilla Sonic Youth, gjorde jag länge. Förlåt, Sonic Youth.
Ja, så om han hör det här så nu får han reda på sanningen.
Ja, han vet redan det. Ja,
vad bra. Men när gick det här över till att du kände, eller kände du från början att du ville göra egen musik?
Ja, det kände jag. Det kände jag nog. Jag vet att jag tänkte det redan. Jag sjöng en Lisa Ekdahl-låt en gång i trean på lågstadiet.
Vilken var det?
Hur gammal var man då? Vem vet?
Jaha.
Och jag var svartklädd. Och det var så här, vi hade någon så här sikta mot stjärnorna, ja. Fast på vår skola. Och så skulle jag sjunga själv då första gången. Och då, redan innan det, vet jag att jag hade tänkt länge på att jag ville så här sjunga. Det var bara det jag ville sjunga. Jag älskade att klä ut mig och jag älskade att sjunga. Så det var väl lite så här, ja, det vill jag göra. Och sen satt jag ofta vid pianot också och så här, låtsas skrev. Eller jag skrev, jag vet inte hur jag låtsas skrev, men du vet. Skrev låtar typ, fast ja, om katter och jag vet inte, något sånt. Ja, men jag tror att jag visste liksom att jag ville sjunga, men sen hur jag ville sjunga, eller att jag ville liksom skriva musik och att jag kanske förstod skapandet i det också, att det inte bara var så här, gå ut på en scen och mima. Nej. Liksom. Nej. Utan att det var mer en djupare del av det, och att jag kanske hittade någon slags frihetskänsla i det och att och jag hittade min egen lilla värld.
När gjorde du de första sakerna som var lite mer på, nu ska jag göra det här, nu ska jag skriva en låt, nu ska det bli någonting?
Men det var när jag började gymnasiet faktiskt. För då fick vi så mycket tid till det.
Ja.
Jag visste ju redan innan att jag ville sjunga, för att jag valde att söka in till poprockgymnasium.
Liksom. Mm.
Och sen när jag väl var där och kom in så insåg jag kanske att det bästa jag visste var väl att, ja men, när vi hade fritiden emellan lektionerna, typ så, att jag kanske inte riktigt kände att jag ville plugga musik.
Nej.
Men jag fick ändå självförtroende där och typ hjälp med att våga och skriva. Vi hade också så här kompositionslektioner.
Ja.
Men som sagt, jag gillade inte när det var ramar. Jag tyckte det var väldigt svårt.
Vad gör man på en, för folk som inte är insatta, vad gör man på en kompositionslektion? Ja, men,
då fick vi ofta så här uppgifter då, att så här, skriva en låt som ska vara till en reklam. Eller,
ja.
Men sen fick vi även så här, gör vad ni vill. Alltså ett fritt projekt.
Ja.
Och då, det var väl då jag kände att, åh, då satte jag mig.
Det var för att kicka igång någon liksom tankeverksamhet så här.
Ja, men exakt. Ja. Så här, skriv en text om det här. Det var väl liksom lite mer som en så här övningsgrej. Men ja, jag har svårt för skolgrejen i det. Men det gav ju något. Alltså, det var ju faktiskt då jag kände att jag satte mig i ett hörn med någon gitarr och bara skrev.
Ja. Hur lät det där i början?
Men det var väldigt så. Jag kommer ihåg att jag var lite inspirerad då av Jewel och sånt. Alltså det var lite. Hur ska man beskriva det? Men det var ju väldigt naket. Jag ville ju ha så här gitarr och sång bara.
Mm, mm.
Jag typ blev irriterad när det kom trummor in i låtarna. Fan. Så det var väldigt naket liksom.
Ja.
Mm.
Om du tänker på det nu, hur tycker du att låtarna blev?
Men, jag önskar faktiskt att jag hade dem någonstans. Jag får höra av mig till min kompositionslärare där. För att jag hade dem länge på någon hårddisk eller. Men jag har inte dem längre. Jag vet inte. Jag tror att det lät Det var nog ganska deppigt faktiskt. Tror jag, verkligen.
Det var svart hår och rosa Converse.
Det var väldigt svart hår och rosa Converse. Väldigt deppigt, tror jag. Och jag, för jag hittat små textlappar och så. Och det var så, oj, men kära. Alltså jag tror att jag fann den delen av mig själv i alla fall.
Ja,
den
men om du skulle delen. Träffa dig själv nu då, ja, då hade du sagt, men herregud.
Då hade jag nog sagt att det finns också något annat. Alltså,
ja.
Ha vemodet, men liksom tappa inte dig själv helt i det kanske.
Nej. Hur gick du vidare därifrån? Genom gymnasiet och sen?
Just det, och sen var det efter gymnasiet. Just det, för på gymnasiet så var vi och hade något uppspel där i Helsingborg, då gick jag. På någon liten, jag vet inte, piren kallades det tror jag. Men det var där nere vid hamnen, så hade de någon, en scen då för skolor och för lite mer så här små band liksom.
Ja.
Och då var vi där och så kom vår kompis Nick Schröder in och stormade in och bara, hallå, vi behöver två så här kvinnliga sångerskor. Så var jag och Frida där. Och då gick vi in och sjöng in någon låt om spöken med honom.
Och hans namn känner man ju igen.
Ja.
Hej hej Monica.
Exakt. Ja. Och han är... Men då var det också så här... Han var ju som en... Jag vet inte hur jag ska förklara honom. En väldig karaktär bara.
Mm.
Och en fantastisk karaktär. Och han hade skrivit massa låtar om spöken och om gå på zoo, om att snatta och Monica också då. Som vi sjöng körade på typ. Och sen... Så efter gymnasiet så blev det liksom mitt sommarjobb att hänga på dem och åka runt och sjunga.
Ja.
Och då var det också en liten kontrast då. Ja. För jag skulle ju vara en svår indie person som sjöng ledsna låtar. Ja. Så jag hängde med där ett tag och var väl lite så här, tyckte att det var jätteroligt egentligen.
Ja.
Men jag var liksom lite så.
Men var det den här turnén med Hej Hej Monica?
Ja, men det var en kalasturnén var det. Och vi åkte runt på något lastbilsflak och hade tyllklänningar på oss där det stod så här, keyboard, gitarr. Ja.
Alltså, vilket år är det här?
Detta är...
Så vi hänger med.
Ja, år alltså. Men 2004 kan det vara det?
Mm.
Det är så länge sedan jag tog studenten, ja.
Det är väl där någonstans.
Jo, men det måste det vara.
Ja.
Det måste det vara. Jag tror det.
Vad lärde du dig utav den rundan?
Oh, alltså, dels fick man ju se musikbranschen för första gången.
Ja.
Både dess bra sidor och dess lite mindre bra sidor. Och vi liksom, de var, eller Nick var nominerad till Grammy, så man fick gå på Grammy-skalan. Alltså det var ju väldigt mycket så här, ja, man fick komma in i den världen och man såg liksom alla dess sidor typ av den. Och sen,
gillade du vad du såg eller vad som hände?
Jo, men det var dels väldigt roligt, men jag kände väl också ibland att det kanske var en värld, jag fattade inte att det var så. Det var lite kanske ytligt ibland, tyckte jag då som 18-åring, och var lite så här, kom från en liten by där alla hälsade på alla och då helt plötsligt stod man på någon slags Grammys efterfest och skulle vara lite så här, ja. Tuff typ. Men det var jag ju inte, så att, och det är jag inte fortfarande. Så det brukar funka. Efter ett tag så släpper folk loss och så.
Men vad gjorde den, en sån turné, vad gjorde den med din egen musik? Eller det du själv ville göra?
Men det fick mig också att inse kanske att så här, nej, jag vill nog inte stå som körtjej. Så. Det var jätteroligt, och den tiden kommer jag alltid minnas som en så här, med glädje. Och jag hade otroligt roligt. Så här, fem kompisar som åkte runt i Sverige liksom. Men jag insåg också att så här, nej, jag vill ju skriva musik. Jag vill inte bara sjunga. Det var liksom kanske inte det jag ville bara. Och framförallt inte på lastbilsflak och med tillklänningar där det står keyboard på. Men det var, ja, jag tog med mig det liksom. Och sen så efter det, den rundan med Nick and the Family, så började jag verkligen skriva. Och skriva. Och flyttade upp till Stockholm.
Ja.
För då blev jag kär i någon gitarrist. Alltså herregud, är det därför jag... Är det det som styr hela mitt liv, kände jag nu. Oh my god. Jag kom på det i den här podcasten.
Herregud, här kommer det ut.
Ja, men det var lite så. Jag bara, jag vill hålla på med musik. Och jag var lite typ betuttad i honom. Så då flyttade jag till Stockholm. Och sket sig med gitarristen, men...
Alltså du är inte ensam, hoppas det känns bättre då. Vi har alla flyttat över hela landet för olika kärlekar och allt.
Har du också det?
Ja, jag har också gjort
det. Vad skönt att höra.
Och sen blir det som det blir, men då har man ändå gjort det liksom.
Exakt.
Jag känner, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Man ska följa massa konstiga, för då kommer man i jättekonstiga situationer.
Ja,
varför ska
sant.
Man tänka så logiskt hela tiden? Det är ju skittråkigt.
Nej, det hade ju inte gått. För Nej. Då hade man ju bara stannat kvar på ett ställe.
Ja.
Kanske skydda sig från några fall, men det är också tråkigare.
Ja, du hade inte haft den här lägenheten förmodligen.
Nej, absolut inte. Tror Nej. Jag. Eller det hade jag inte. Nej. Faktiskt.
Då har du suttit där.
Jag hade inte haft ner. Några låtar heller, tror jag.
Nej. Men ja. Du flyttade upp till Stockholm i alla fall.
Men ja, ja, jag flyttade upp hit och sen var jag här och jag vet att jag spelade in mina låtar på min dator, brände ut demos, satt och ritade och glittrade på dem. Alltså det ja. Tog sån tid, men nu när jag tänker på det.
Ja.
Men det var också något väldigt fint i det och så här terapeutiskt typ, som jag kanske kan sakna nu. Där, jag får hitta det annat, liksom. Lägga pärlplattor eller något. Men det är någonting så här, det var härligt att göra allt själv. Att det var så här, bränna demos, glittra på dem,
ja.
Gå runt till kaféer, fixa spelningar, släpa dit gitarren, spela. och det var väl då jag träffade också min första manager typ, på en av de spelningarna i Stockholm.
Mm.
Och hon gjorde jättemycket fina grejer för mig och så här hjälpte mig vidare med det och så till att jag fick spela in min EP som bara var jag och där pianot och gitarren.
Mm.
Men det var, ja, nu gick jag lite fort fram, men det var i alla fall så det började, att jag liksom spelade in och brände demos och åkte runt på, mest på Söder blev det, i Stockholm av någon anledning.
Man tänker att det är lättast där.
Ja, det är nog det. Det var lättast att få spelningar. De var inte så kräsna.
Eller så är de det.
Eller är de det. Jag
eller
vet
är de
inte.
Det? Ja. Men hur, hade du någon tanke där på det här ska det här resultera i? Så här ska det låta någon gång? Jag börjar här. Eller liksom, har du haft en sån tydlig bild långt fram?
Kanske inte långt fram. För då tror jag inte att jag hade vågat bränna de där demosarna och lägga ut det på MySpace direkt. Liksom.
Nej.
Men jag var väldigt mycket i stunden, men att jag visste att så här, det här vill jag göra. Mm. Och jag vill stå på större scen. Alltså jag ville liksom, jag ville någonstans och har alltid haft de drömmarna och målen.
Mm.
Men att jag så här, okej, nu vill jag. Men då, för mig var det också en naturlig så här, det var en stor grej att stå med gitarren i en källare. På Söder, liksom.
Ja.
Jättestort. Så att det steget, och sen så är det som att man har tagit steg hela tiden. På något sätt. Så det har aldrig känts som att att man har börjat i en källare och helt plötsligt står man någon annanstans.
Nej.
Utan det har liksom känts som ett naturligt steg bara, jag vet inte. Men jag hade drömmar, såklart.
Ja.
Och spela hela tiden och överallt.
Vilket blev nästa steg när du hade liksom hållit på där ett tag?
Ja, men då var det ju, ett av stegen var att min kära vän Sofia Somayo, som jag träffade genom ett jobb som jag hade som assistent ute i Djursholm. Allting är så. Men hon höll på med musik, vi hittade varandra där, klickade liksom. Och så ringde hon mig en kväll och sa i panik så här, jag ska spela innan Veronica Maggio på Nalen imorgon, men jag kommer inte klara det. För hon har lite scenskräck och hon hade det då i den kvällen.
Ja.
Och frågade om jag kunde ta det istället.
Ja. När är detta? Vilket år är det?
Detta är, alltså det är det jag försöker. Det här är så hemskt att jag inte. Men det måste vara liksom när jag bott i Stockholm ändå i 2 år kanske. Men vad kan det vara då? 2007 kan det vara så? Ah.
Ja,
ja, men något sånt tror jag. Jag kan säga helt fel nu, men då får någon klaga efteråt.
Ja, skicka ett mail.
Nej, men så det var då, och så sa jag såklart direkt ja, för att allt jag är rädd för har jag.
Men det var dagen efter.
Det var dagen efter.
Hur säger man ja till en sån sak?
Men det var mer så här, jag kan inte säga nej.
Alltså, nej.
Och så har jag nog alltid varit också på gott och ont, att man så här hoppat ut och bara ja, det blir bra. Och sen bara kände jag liksom panik också samtidigt. Ja.
Hur var det här dygnet fram till?
Nej, men jag mådde så dåligt. Jag har aldrig varit så nervös. Det var nog första gången jag kände på en sån nervositet som typ är fysisk och man vill kräkas typ. Ja. Kände sig. Men jag försökte, jag vet inte vad jag gjorde. Jo, jag ringde min kompis som spelade fiol med mig då och frågade om hon ville vara med.
Mm.
tvingade henne lite, ja, kanske. Tänk på det.
Du ska vara med.
Exakt. Ja. Hon var okej. Så då åkte vi dit och där träffade jag Veronica för första gången.
Ja.
Och kände också att vi liksom klickade på något sätt redan där. Och så spelade jag innan henne. Och sen,
hur gick det?
Ja, men alltså det gick så bra. De, ja, var så extremt gulliga och typ så här klappade med i sista låten, kommer jag ihåg. Det var Till Your Heart Stops hette en låt som jag spelade på piano.
Ja.
Och de klappade med och var så här extremt kärleksfullt var det.
Ja. Vad har du mer för minnen utav den spelningen?
Men det är lite dimmigt och det tror jag är av någon slags nervositet slash adrenalin efteråt. Mm. Men jag vet bara att det var guldigt där inne och att det var helt fullsatt.
Ja.
Och att alla stod och lyssnade och det, ja, var en helt bizarr känsla då, ja, faktiskt. Eftersom jag var van vid att två lyssnade och någon bara, kan du sänka typ? Ja. Alltså så när man har spelat på andra ställen. Så ja, det var stort.
Kände du någonstans efteråt att det är här jag hör hemma?
Ja, det kände, ja, jag. Jag, ja, ville ju upp igen, direkt. Lite som att man har karusell och, ja, man vill inte, och sen bara, igen! Ja.
Knackar Veronica på axeln lite och säger, jag kan vara efterband också.
Exakt, det är okej. Jag går upp igen, det är lugnt. Exakt. Det skulle jag ju.
Ja, men vad resulterade en sån spelning i? Det känns ju som att det måste ha hänt.
Ja, men för det blev någonting. Ju... Det hände någonting... Dels var det väl att jag också fick lite självförtroende till att så här fortsätta, men Veronica och Sofia som fixade den här spelningen, de blev väldigt peppade på att göra någonting. Så först var det tal om att de skulle släppa min EP då, kommer jag ihåg, singlesånget-EPen. Men så blev det inte, de gjorde sin grej och jag sökte mig vidare och typ så här. På något sätt fick jag hjälp då av Carolina, min manager då.
Ja.
Och då spelade jag in den här EPen själv. Och släppte den på mitt egna lilla bolag då liksom.
Ja.
Men det var liksom några år senare. Så det här var ju också, redan då var det en lång process av att hitta form och hur jag skulle spela in. Och, för om detta var 2007 så släppte jag inte den EPen först 2010.
Nej.
Tidigt 2010. Den, ja, blev ju klar 2009. Men det, ja, var nog två år av så här.
Ja.
Fortsätta spela runt och... ja, men då fick jag ändå lite fler spelningar. Typ så här.
Ja. Det var ändå folk som hade sett det där då på något,
ja, sätt. Men, ja, men lite så. Och Carolina hjälpte också mig såklart jättemycket. Ja. Och försöka sprida ordet. Men så jag kämpar på där. Och jobbar extra. Som jag fortfarande gör. Ja. Jag har haft samma liv faktiskt i 10 år nu när jag tänker på det. Men ja. Men sen var nästa steg efter jag hade släppt den här EPen då, som bara var singer-songwriter-grejen, så kände jag nog att så här, nu har jag gjort det och jag vill något mer på något sätt. Alltså jag älskar den enkla, nakna ljudbilden liksom. Men någonstans i mig kände jag att jag också hade hittat fler lager i mig på något sätt och ville något mer.
Ja.
Och sen i den vevan när jag släppte den EPen blev jag också då jag kär igen. Men det var faktiskt musiken som, ja, var det liksom största så här dragplåstret, för den här killen då höll på med musik och hade låtar på MySpace och vi började skriva till varandra där fram och tillbaks. Och jag skrev till honom att jag undrar vad jag kunde köpa hans låtar, för jag tyckte det var så sjukt bra.
Ja.
Och då frågade han mig om jag ville sjunga in på en av hans låtar. Och så gjorde jag det här, eller det var här hemma. Jo, det måste ha varit här hemma, ja, där vi är nu. Och då sjöng jag in på hans låt, skickade tillbaka den.
Ja.
Och han gillade det väldigt mycket. Och han skickade det till sin producent som var i Nashville. För han var amerikan, det var det jag skulle tillägga också. Och då ville de jättegärna att vi skulle komma dit och spela in en EP med den här grejen. Så helt plötsligt hade jag något slags sidoprojekt som jag nog inte riktigt visste fanns. Eller så här, jag bara, aha, har vi en duo nu? Eller jag vet. Så det blev någon slags duo som skapades.
Men du drog till USA helt enkelt.
Så då drog jag dit. Jag bokade en resa i en månad. Alltså, ja. Impulsivitet. Men jag gjorde det för det kändes någonting i magen. Och jag tror redan då att jag kanske kände lite också att det var något mer än musik.
Ja.
Det var inte uttalat alls, men om jag ska vara ärlig i efterhand, så var det lite så här. Men framförallt ville jag ju, alltså, jag ville till Nashville och spela in, liksom. Såklart.
Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och då bildades den här lilla duon och vi, han hade köpt en husvagn som vi liksom inredde på något sätt och åkte då från Maine som är nordöstra USA ner till Nashville.
Ja.
Och så stannade vi några ställen på vägen och spelade och sen var vi i Nashville ett tag och spelade in den här EP:n liksom.
Ja, alltså det är en otrolig historia.
Ja, det är nog Men den är ju också som, det var som en film och ja. Det var nog lite för mycket som en film för att det skulle kunna liksom vara en verklighet längre än några år. Så.
Ja.
Vi gifte oss och det var så här, ja, i en lada i Skåne. Alltså allting var väl liksom väldigt filmiskt.
Ja.
Och så. Men sen på något sätt så kom också en vardag i en etta i Stureby däremellan och där funkade kanske inte filmen lika.
Nej.
Det blev inte så.
Under den här tiden, ni skrev musik ihop.
Mm, vi skrev jättemycket musik. Det var mest hans låtar.
Ja. Jag, vad var det för sorts musik?
Alltså, jag försöker tänka, men det var ju någon slags. Det var också väldigt avskalat faktiskt. Mm. Det var liksom gitarr, sång, två röster, ibland lite dragspel, ibland någon liten. Jag kommer ihåg att jag spelade trumma på en resväska. Alltså det var extremt lo-fi.
Ja.
Spelade liksom, ja, baskaggen var resväskan typ. Så. Och jag hade någon liten sån xylofon och det var väldigt. Vi åkte liksom med två resväskor. Det var väl det som var hela vår tanke att ha bandet som att man kan turnera i en husvagn liksom.
Ja.
Att det var det som var grejen.
Och bara leva runt på det liksom.
Exakt.
Ja.
Och det var jätteroligt och det. Ja, jag känner att jag måste skaffa en ny husvagn snart alltså, för att jag saknar den. Det var fint.
Någon annan får höra av sig om de har en husvagn helt enkelt.
Jättegärna. Gärna i Stureby.
Ja. Fast då kommer ni bara spela.
Så jag har en körkort kommer jag på också.
Nej, men, du, men någon annan kör.
Ja, exakt. Du kan köra.
Jag kör. Nu får vi fortsätta med din historia där.
Ja,
herregud. Någonstans så. Vad hette du hon, eller vad kallade ni er förresten?
Den hette, lustigt nog eftersom min senaste singel heter Come Companion, så hette vår duo Dear Companion.
Aha.
Och jag måste ha undermedvetet då skrivit den här låten i någon slags, ja. Men den hette Dear Companion, det är som att man skrev brev till varandra över Atlanten lite så, kände vi. Det var väl vår tanke också, jag vet inte. Vi hade många tankar där med den duon.
Men sen så sa du att det kom. Kom
men sen kom det någon slags vardag, filmen blev svartvit. Det funkar inte, som det inte alltid gör i kärlekshistorier. Och då var jag väl faktiskt för första gången i mitt liv också som att så här, jaha, allt blir inte som man har tänkt sig. Det låter ju så löjligt att jag inte visste det innan, men jag hade nog inte jag hade verkligen gått på nitlotter, men det här var som att jag trodde att jag visste exakt hur min framtid skulle se ut, och jag skulle vara där och vi skulle bo i den husvagnen och ha familj, och det var liksom min dröm, det var ju det, och sen var inte drömmen samma som verkligheten, och det var någon slags konstig krock i mig som jag är extremt tacksam för på många sätt, för att jag var tvungen att för första gången också så här titta inåt och se även saker som jag inte, som inte var så vackra kanske i mig, och alla mina rädslor och alla mina skavsår, och för de hade jag också haft liksom ända sedan jag var i tonåren, så och de hade jag aldrig riktigt förstått varför jag ibland kunde bli ledsen eller varför jag hade för mycket känslor hela tiden. Men då var jag tvungen att typ titta på de grejerna. Och det är inte så att de är försvunna nu, men nu har jag i alla fall typ accepterat dem och ser dem som en extrem tillgång.
Använt dem i ditt skapande.
Ja, verkligen.
Ja.
Och det bidrog han till på något sätt, eller liksom den hjärtesorgen till. Men jag kom tillbaka till Stockholm och då var jag väldigt tom och ville så här börja med min musik igen, som jag egentligen hade börjat på innan jag åkte till USA ju. Men det blev som en liten paus där.
Vad var det som kom då för någonting? Vad kom det musikaliskt ur dig då?
Alltså det var, jag hade jättemycket, det var som att jag ville lite, det var som en styrka också, att jag kände så här, nej men det måste finnas hopp i det här. Alltså det kan inte bara vara ledset och typ det här vemodet. Jag kände att så här, nej, jag måste ha hoppet, jag måste se det andra också. Typ. Så då började jag skriva mer, inte glada låtar kanske, men, jo, men lite mer hopp. Och lite så här styrka. Jag kände att jag hittade en annan röst och jag ville utforska det mer.
Ja.
Och då vet jag att jag gick på promenad med Veronica då, Maggio, och pratade och var väldigt så här, jag var dels ledsen liksom, och vi pratade mycket om brustna hjärtan typ. Och då kände jag nog att det var, det enda sättet var typ att hålla på med musiken då. Det var som att jag bara, nu måste jag göra det här. Jag måste överleva mig själv. Så då lyssnade hon på lite låtidéer jag hade, och så blev hon peppad på att vara med liksom. Och då skrev vi lite grejer hemma hos henne på hennes golv. Kommer jag ihåg, på Polhemsgatan bodde hon då. Och det var så här, det var någon början till något liksom. Innan vi då,
det blev liksom en väg ut ur det här på något sätt.
Ja, men det blev det. Det var liksom, eller det var en del av hela den processen i alla fall. Att komma ut på andra sidan. Alltså, det blev också någon slags växa upp process som jag, jag inser att den växtverken är konstant för mig, men det var början av den. Det var liksom den starkaste som växa upp smäll, käftsmäll som man fick. Och sen hittade vi, men jag ville liksom att någon skulle spela in det vi gjorde, så då försökte vi hitta en producent helt enkelt. Och leta runt lite, som jag redan hade gjort sådär mellan Nashville och Stockholm. När jag var hemma här så letade jag och hade liksom inte riktigt kommit fram till något. Men då hittade vi genom, för då hade jag börjat jobba med ett nytt management och typ också jag hade ett skivbolag som hjälpte mig. Och då rotade de fram Petter Winberg där ute i skogen i Flen. Så då åkte jag och Veronica ut dit. Och han hade gjort om sitt gamla 70-talskök i Flen till något slags studio. Så. Så där började vi skriva. Och då skrev vi egentligen alla de fyra låtarna som är EP nu. Liksom. De fröna började där.
Vad hade du för tankar där i början? Hur det skulle låta så där?
Alltså det var nog det, jag hade inte jättemycket tankar. Jag hade väldigt många olika referenser och Petter kände sig nog lite förvirrad. För jag hade liksom, dels hade jag med Churches ut som är så här jätteelektroniskt. Och sen hade jag Kate Bush och sen hade jag, alltså det var så extrema blandningar av saker. Så att jag tror att han nog kände lite så här, oj, vad ska det här bli typ? Så därför kanske vi bara lite kastade de referenserna och bara sa okej, vad vill jag sjunga om? Jag vill sjunga om verklighetsflykt och jag vill sjunga om att växa upp och jag vill sjunga om att det alltid finns glitter när det finns asfalt och ja, men allt det där. Så då började vi med det och sen det var också bra att ha Veronica där, för att hon, eftersom vi var så nära vänner, så var det som att jag kunde säga saker, eller jag kunde ha så här små tankar eller dagboks, inte som dagbok, men lite små anteckningar, och hon kunde, hon är väldigt bra på text, och det, jag har liksom inte riktigt hittat min, att sätta ihop en hel text än.
Nej.
Så det var verkligen härligt att hon kunde så här hjälpa mig att pussla ihop mina tankar på något sätt. Hon kunde, ja.
Hur jobbar du annars när du skriver en låt? Hur brukar det gå till?
Jag brukar få någon liten melodi i huvudet, eller sitter jag, för jag tycker om att sitta med omnikorden, eller som är sån elektronisk harpa, eller med pianot. Och så, för det är som en terapi, typ, att bara sitta och sjunga. Ibland är det covers och ibland är det, men så brukar det bara komma små melodier där, och så sjunger jag in någonting, och så kommer det förhoppningsvis ibland en mening kanske. Ja. Eller i alla fall något ord som jag sen tar upp och bara, men det är nog det här den ska handla om. Sen kanske det inte alltid blir det, men min, jag tror att melodier och att så här, sitta och bara sjunga saker, även om inte de har ord först. Det är alltid så det börjar för mig.
Går det snabbt?
Ja, alltså i den processen innan den ser klart, alltså i de här idéskapandet går det jättesnabbt, men att göra klart saker, det är min värsta grej. Och där är ju Veronica extremt bra, till exempel. Eller så här, det är därför jag skriver med andra nu också, för att det blir en låt. Det blir inte bara så här 100 000 idéer.
Nej.
Utan jag måste liksom, jag måste stanna kvar och vara i det. Och
du måste ha någonting att visa upp för de här andra liksom.
Ja, men exakt. Ja. Jag kan ha, ja. Så det blir i alla fall låtar när jag skriver med andra.
Ja.
Det blir klart. Men jag vet inte, jag har alltid också lyssnat på, jag har lyssnat på indisk musik och på mycket flamenco musik och så, och de, jag har ju aldrig fattat vad de sjunger om, så det är liksom någonstans melodi och så har alltid varit det som kommit först på något sätt.
Hur om vi tar den här låten till exempel, Space Invades My Mind, med Veronica, hur kom den till?
Men det var då där ute i Flen. Vi gick runt med någon slags, alltså jag vet att vi hade typ, vi var uppklädda samtidigt som vi hade pyjamasbyxor. Det var liksom en jättekonstig värld där ute som skapades, och det fanns heller ingen tid riktigt, utan det var så här, nu är det ljus, då är det nog dag, och sen ska man gå och lägga sig när det är mörkt. Alltså det fanns ingen natt och dag, och det var extremt mörkt där ute, så stjärnhimlen var helt sjuk. Alltså den var helt fantastisk, och jag vet att vi började prata om rymden lite, och jag har alltid varit lite så här fascinerad. Eller jag tycker det är inte så att jag kanske studerar svarta hål, men det är mer tanken på att ingenting har början eller ett slut eller så. Och att vi är liksom gjorda av samma sak som det där uppe. Alltså jag kan bara tycka att det är så dels visuellt vackert, men också fascinerande på något sätt. Och det får mig lugn.
Ja.
Ja. Så då började vi prata om det, och sen så började vi sjunga om rymden och skrev den låten där ute. Och sen att det blev en duett, det blev bara så för att vi stod och sjöng och hoppade så här till den, och sjöng a-a-a i typ en timme tills Petter bara, nu måste vi sluta. Och då, ja, men sen när vi skulle släppa den, så kände vi båda två bara, men vad kul det hade varit att göra den ihop liksom.
Ja.
Så ja.
Har du känt någon gång att du skulle hamna i skuggan utav henne, eftersom hon är så väldigt känd?
Ja, men precis, alltså, vi pratade ju lite om det, och att vi ville ju helst inte det eller så. Men samtidigt så kände vi nog mer att så här, vad kul att göra sånt här, varför ska man inte göra det?
Nej.
Lite som att hon körade åt mig på min första spelning ute på det här lilla stället i Stockholm. Så då, vi ville ju också ha roligt när vi gör det. Och det är väl det. Det tror jag att vi delar väldigt mycket. Alltså, vi har alltid väldigt, väldigt roligt. Och vi vill också alltid verklighetsfly båda två. Så att, även om hon är mer realisten i texter och så. Och kan konkretisera mig, eller vad man säger. Och ta ner mig lite på jorden. Så var det ändå där vi möttes i det. Och då kände vi väl att, ska vi då låta det hindra oss att det finns någon slags här, bransch... Ja. tänk liksom.
Nej, det, alltså det är ju väldigt fin, det är jättefin. Men jag kan tänka att det är andra som kan ha tänkt det.
Men vi tänkte också på det, verkligen. Ja, alltså,
att alla har tänkt på det sättet och... att hur ska vi göra det här liksom.
Ja, men exakt, det var väl väldigt så att vi ville inte att det skulle kännas konstlat och typ, ja, det skulle få växa av sig själv på något sätt.
Ja. Och nu har ju EP är ute och såna här grejer. Vad är det som gäller nu?
Och,
hur kommer det mer framåt?
Tanken är att skriva mer.
Ja.
Så nu kommer jag liksom vara i skrivmode / jobba lite extra på restaurangen. Alltså det kommer nog vara det. Och så små spelningar. Typ, sådär. Men på The Baser nästa vecka,
ja,
får du komma.
Jag vet.
Vet du det? Ja. Vad kul. Men det är väldigt, det är inte så många spelningar, utan det är liksom några få. Mm. Och sen är det skrivläge och försöka få ihop till en skiva, tänkte jag.
Och vi ska prata lite om just live-spelningar och sånt.
Ja.
Hur brukar du liksom... jag såg ju det där på propaganda till exempel i somras. Och du har de här jättefina pappblommorna och allting så här.
De är väldigt fina, måste jag säga. Det är min bästa vän ut, som har gjort dem.
Ja, de ser ut precis som här ungefär och allting passar. Hur mycket tänker du på det, ditt scenframträdande och sånt i det här?
Men jag tänker mycket på det, och framförallt jag tycker det ska bli kul i framtiden att kanske tänka ännu mer på det och så här, gå in i varje låt och se varje låt som en egen värld och sådär. Men nu har det väl varit så mycket i mån av tid och av ekonomi, så har jag liksom gjort det jag har kunnat på något sätt. Och de här pappersblommorna har jag ju fått min bästa vän som har slitits och håret av sig för det.
Ja.
För dem.
Var det din idé?
Ja, jag ville ha blommor. Eller jag kände liksom att jag på något sätt ville ha blommor. Men sen kom hon på då kanske, man kanske kan göra dem i papp. Eller, för jag ville också ha något som kändes organiskt kanske. Och inte bara så här neonljus liksom, känsla. Utan något som kändes lite... Ja, som att de är gjorda av händer på något sätt.
Ja.
Men också blommor, så jag kände att jag ville så här, det kan lika bra vara under vattenblommor som det kan vara rymdblommor, som det kan vara på gräset. Så.
Ja.
Och den världen vill jag ju utforska ännu mer. Jag vill så himla gärna så här, ha en hel venue där man kan göra hela rummet till en värld.
Så att du skulle ha, det låter ju som att du vill ha en egen festival.
Ja, det är kanske det jag vill. Tack. Det är det jag vill helt enkelt.
Så du får ställa upp alla grejer runt omkring och bara...
Ja, alltså man ska så här gå igenom massa prismor och sen ska man så här gå under något glitterregn för att komma fram till något annat. Alltså, ja. Det krävs lite budget bara, det är det. Jag måste servera lite mer kaffe först.
Pengar har väl aldrig hindrat någon.
Nej, det är sant.
Nej, det är ju bara...
De här pappersblommorna har ju liksom inte kanske kostat så mycket, men mer än min kära väns tid då.
Ja.
Såklart. Men det finns ju saker man kan göra vad man vill.
Ja.
Jag tycker det är viktigt, eller för mig är det viktigt. Det
visuella. Ja, alltså, det blir väldigt roligt för oss som står på andra sidan där och tittar på det. Faktiskt, när det sitter ihop liksom. Och det var som jag sa, att när jag såg det där på propaganda, att det kändes så mycket som du och det kändes som din värld på något sätt.
Oh,
det var väldigt, väldigt fint. Och det gör ju jättemycket. Du sa ju innan Nalen där att du var väldigt nervös. Hur känner du dig annars just när du är, går du att beskriva känslan du har när du är på scen?
Alltså, jag tycker också att det är så olika för varje gång på något sätt. Hur ens egen energi är och hur liksom, ja, var man står och vad man gör. Och det är liksom, nu i helgen så spelade jag förband till min vän Seinabo då. Mm. Och då var det bara akustiskt.
Mm.
Så det var jag och min omnikord. Och då var det lite skakigt på ett annat sätt än vad det är när jag har bandet och kanske mer så här ljus och rör. Alltså man kan gömma sig i någonting.
Ja.
Men jag är nog alltid nervös faktiskt, lite. Det är jag. Men jag försöker inte gå in i det, utan bara så här, nu är jag nervös. Och så försöker jag innan bara tänka, ja, hålla i någon slags sten eller någonting, alltså som känns bra. Låtsas att den ger mig energi.
Har du någon sån här grej som du måste göra?
Alltså oftast måste jag ha med mig någonting att krama. Och helst en sten då. Som är fin och som jag tänker ger mig bra energier. Och sen Nej, men mer än det är det nog inte. Jo, alltså att bygga upp min lilla värld på scenen. För det vet jag att jag har gjort ända sedan jag satt i källaren på Café String. Liksom. Alltså att då tog det, halva soundcheck var ju för att dekorera med blommor. Ja. Liksom. Men för att jag känner mig trygg i det. Att så här, bygga min värld runt mig och så är jag trygg i det. Det kan vara att så här, glittra under ögonen. Eller, alltså att känna att jag tar på mig någon slags... Ja, jag vet inte.
Ja. Ser du en skillnad på ditt, om vi ska kalla det privata jag och ditt scenjag?
Alltså, egentligen inte så mycket. Mer, på något sätt kanske, för när man står på scenen så är det som att man lite dansar runt i någonting lite mer oklart.
Ja.
I verkligheten kanske jag känner att jag så här, ja men, jag vet inte. Jag är väl lite mer... oglittrad kanske, fast jag tror inte det. När jag pratar om det känner jag så, nej, jag går ut i palettklänningen måndag. Alltså det är inte så att jag gillar det. Jag tycker om att skapa magi när det inte riktigt finns kanske.
Ja. Det är otroligt fint.
Det känns som du också gör det.
Ja, det ska vi alltid göra liksom.
Ja.
Heller ska man väl gå runt och tycka att varje dag är grym eller bara göra någon konstig grej.
Exakt.
Varför inte liksom?
Jag kan bara må bra av så här, när det är riktigt deppigt och det är så grått, så bara, nu köper jag en heliumballong eller något som är så glittrig, så kan jag släppa upp den och titta på det. Så, alltså jag mår på riktigt bra av det.
Ja.
Och det är kanske både en sjukdom och en superkraft typ. Men...
Jag tror nog att de flesta kan... De flesta tänker nog exakt på det sättet, fast de inte riktigt vågar ta steget för att man känner att så här, shit, folk kommer att tro att jag är helt locko här. Så är det frågan om.
Men
så blir man ju jätteglad.
Man blir faktiskt det. Det kan vara så här, ja, men häll lite konfetti på gatan. Alltså det är så vackert. Så, jaha, nu blir jag glad. Eller så här, i alla fall, om jag inte letar efter färgen så vill jag i alla fall lämna den efter mig. För då tänker jag så här, det är någon som kommer hitta det och bli glad.
Ja. Någon kommer ju, om du har släppt ut konfetti på marken, då kommer någon gå förbi där och ta sin bästa Instagram-bild någonsin.
Det är därför.
Ja. Då kommer de att få massa likes och det kommer ju bara föda så mycket glada känslor där. Deras kompisar kommer att tycka, åh herregud vad fint.
Det är där det ligger. Ja. Den sanna lyckan.
Ja. Det vet vi ju alla.
Ja, ja. Nej, men... Jag tror att det är bra. Det är viktigt att skapa magin och så här. Lämna efter sig färg, tror jag.
Det var mitt dumt skivomen.